Igår kväll så försökte vi definiera vad vi menar med Herrens härlighet. Vad är Herrens härlighet? Och vi sa att det var ett samlingsbegrepp för allt vad Gud är. I Herrens härlighet uttrycker allt vad Gud är i hela hans person. Hans fullkomliga helighet, kärlek, makt och så vidare. Herrens härlighet är Gud själv. Och vi sa att Guds vilja med sin skapelse, inklusive människan, eller speciellt människan, var att skapelsen och människan skulle reflektera Guds härlighet. Skulle visa hur idag Gud är. Jag tog exemplet också från Moses som på ett konkret sätt fick se Herrens härlighet manifesterad synligen. Och hur han, när han fick se Herrens härlighet, tog emot Herrens härlighet, förvandlades av Herrens härlighet, så att när han kom ner från berget, han utstrålade en underbar strålglans. Hans hy, hans ansiktes hy, reflekterade någonting av den härligheten han hade sett där uppe på berget. Och det är nyckelorden för församlingsveckan, att ta emot Guds härlighet, att vi förvandlar utav den och att förmedla den till världen, till människorna omkring oss, genom våra liv, genom våra ord, så att världen kan lära känna hur idag Gud är. Och för att vi ska kunna göra det behöver vi växa till i vår kunskap om vem Gud egentligen är. Och ikväll ska vi fortsätta att se lite grann hur Gud alltid hade en kanal för sin härlighet i Gamla Testamentets tid. Och också har det i Nya Testamentets tid. Så ikväll ska vi försöka svara på frågan, var är Herrens härlighet? Var är den någonstans? Var var den i Gamla Förbundets tid? Var är Herrens härlighet i Nya Förbundets tid? Jag tror jag redan igår var inne på lite grann att skapelsen är ju det medel som allmänt alltifrån världens begynnelse har förkunnat Guds härlighet. I Romarbrevet 1:20 står det, och vi slår upp det. Romarbrevet 1:20. Paulus skriver om Guds uppenbarelse. Och säger att Guds osynliga väsen, hans eviga makt och gudoms härlighet har varenda ifrån världens skapelse varit synliga. I det att det kunna förstås genom hans verk. Så är det då utan ursäkt, säger han med tanke på vilken människa som helst, var och en bor på denna planet. En Eskimo eller en kines, en man ifrån Nya Guinea eller en man ifrån Latinamerika. Vem du än är människa, var den bor på denna jord, kan du genom skapelsen omkring dig, genom stjärnorna på himlen över dig om natten, dra slutsatsen om att det finns en osynlig Gud som har en evig makt. Och du kan också dra slutsatsen om någonting av denna Gudens härlighet. Det var Romarbrevet 1:20 där. Så skapelsen har alltid förkunnat Guds härlighet. Även om den efter syndafallet gör det på ett ofullkomligt sätt. Eftersom också förbannelsen kom över skapelsen när människan föll i synd. Förbannelsen kom över jorden. Förbannelsen kom över hela universum när människan föll i synd. Och idag så är också skapelsen lagd under samma förgängelse som människan, som du och jag i vår jordiska kropp är lagd under. Så att det står i Romarbrevet 8 att skapelsen själv längtar och trängtar efter Guds barns förlossning. Och vi ska tala om det på söndag. Men framförallt var det människans som Guds avbild som skulle kunna förmedla, återspegla Gud bättre än någonting annat skapat. För människan var skapad till Guds avbild så att människan skulle kunna visa bättre än någonting annat hur idag Gud var. Vi får tillfälle att stanna inför det mer imorgon. Vi drog också upp Abraham. Hur Abraham förhärligade Gud när han lydde Gud. När han lydde den uppenbarelse som Gud gav honom. Lämnade ur det borta i Kaldén. Och gick ut. Det var en uppenbarelse av helighetens Gud som fick honom att gå. Likadant var det med Mose när han såg den brinnande busken. Hans modlöshet förvandlades i frimodighet och han gick ner till fara och sa, släpp mitt folk. Men ikväll så ska vi se hur Gud fann för gott att uppenbara sin härlighet till Israels folk. När han hade tagit ut detta folk ur Egypten. Sitt egendomsfolk, nu omkring 2,5 miljoner själar, många. 2,5 miljoner hade man växt till. Där är det under de 400 åren i Egyptens fångenskap och slaveri. Och nu hade Gud ett syfte med detta folk. Han ville uppenbara sin härlighet så att folket i sin tur skulle förvandlas av kunskapen om Gud vem han var och så vidare. Och i sin tur återspeglar denna härlighet till nationerna runt omkring. Jag vill att ni ska vara ett heligt folk. Jag vill att ni ska vara präster. Mina präster, sa Gud om Israel, till världens nationer och bringa välsignelse till också hedningarna. Hur uppenbarade sig då Gud i Gamla testamentets tid? Och vi ska gå tillbaka till Andra Mosebok där vi slutade igår. Man har kommit fram till Sinai. Mose har gått upp på berget i 24 kapitlet. Andra Moseboks 24 kapitel. Vers 15. Så steg Mose upp på berget och månskyn övertäckte berget. Och Herrens härlighet visade sig på Sinai berg. Och månskyn övertäckte dig 6 dagar. Den här månskyn, den läser vi alltid om, finns där när Herren uppenbarar sin härlighet. Och som vi sa igår, månskyn tjänade liksom, tror jag, liksom en täckelse eller någon slags förlåt för att människan inte skulle behöva se Guds härlighet sådan den egentligen var, för det skulle människan inte tåla att se. Därför fanns alltid denna molnsky där och liksom dolde den fulla glansen, den fulla strålglansen som omgav Gud när han uppenbarade sig i sin härlighet. Men det står ändå i vers 17, och Herrens härlighet tedde sig inför Israels barns ögon så som en förtärande eld på toppen av berget. Och Mose gick in mitt i skyn och steg upp på berget i 40 dagar, och det var där han blev förvandlad senare vid ett tillfälle också när han fick se Herrens härlighet, om också bara ifrån ryggen. Där uppe fick Mose också order om att bygga ett tabernakel. Och vi ska titta i 26 kapitlet, lite grann i början där bara. För jag vill att ni ska se att nu när Gud ger Mose i uppdrag att bygga Gud ett tält, så att säga, eftersom nu folket bodde i tält, så beslutade Gud att också han skulle bo i tält ibland dem. Mycket vackert egentligen när vi tänker på det. Gud ville bo ibland sitt folk, mitt ibland den. Men han fick en mönsterbild, Mose, hur detta tält eller tabernakel skulle byggas. Och vi lär ifrån Hebreerbrevet att den mönsterbilden egentligen var en skugga av det himmelska. Så därför var det mycket viktigt att Mose i varje detalj följde den mönsterbild som gavs honom när det gäller tabernaklets konstruktion. Och jag vill bara visa lite grann på i början av 26 kapitlet här att tabernaklet var en underbart vacker byggnad. Lägg märke till att Gud säger att du ska göra tabernaklet av 10 tygvåder, av tvinnat vitt garn, av mörkblått, purpur, rött och rosenrött garn ska du göra den, med keruber på i konstvävnad. Det var inte fråga om något havsverk här. Det var fråga om en verklig konstverk som endast konstförfarna män skulle kunna utföra. Och kvinnor som verkligen kunde sitta vid en vävstol och väva. Tabernaklet skulle bli en underbar byggnad där Gud skulle uppenbara sig. Och vi läser i 28 kapitlet också att de kläder som Aaron skulle vara klädd i, överste prästen som skulle göra tjänst i detta tabernaklet och gå in i det allra heligaste en gång om året, han står det i kapitel 28 vers 2 att han skulle vara klädd i heliga kläder till ära och prydnad. Och du ska tillsäga alla edra konstförfarna män som jag har uppfyllt med vishetens ande, för att det ska göra kläder åt Aron och för att han må helgas till att bli präst åt mig. Lägg märke till att Gud säger att dessa konstförfarna män som hade anlag att tjäna Gud och att utföra konstnärliga saker, de uppfyllde Gud med sin ande för att de verkligen skulle kunna tjäna Gud med sina gåvor. Och vi läser om detta på flera ställen i de här kapitlerna. Till exempel i kapitel 31. Och fram till kapitel 31 får ni se. Där säger Gud i vers 2 att jag har kallat och nämnt Basalel, son till Uri av Judas stam. Och jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap, med all slags slöjdskicklighet, till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar, till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, korteligen till att utföra all slags konstnärligt arbete. Lägg märke till att det var Guds ande som uppfyller dessa män och kvinnor så att de skulle kunna tjäna Gud med sina konstnärliga anlag. Gud älskar skönhet. Gud älskar det som är vackert. Och när han beslöt att uppenbara sig i ett tält på jorden, då skulle det vara utfört på det mest underbart vackra sätt som kunde ske. Så att människor egentligen inte med sina egna anlag och konstnärliga anlag skulle kunna göra det själva, utan du måste få bli uppfylld av Guds ande för att kunna göra det. Och faktiskt, det här är de enda tillfällena i Gamla testamentet som vi läser om att människor blev uppfyllda av Guds ande. Det var konstnärliga män när de skulle bygga tabernaklet som levde. Och så blev tabernaklet byggt helt efter den ordning som Gud hade sagt. Och vi bläddrar fram till 40:e kapitlet, det sista kapitlet i Andra Moseboken. Och ni kan läsa de här kapitlerna hemma någon gång och hoppas att ni förundras över den skönhet som tabernaklet verkligen innebar och alla de föremål som tabernaklet skulle ha inuti sig. Vilka konstarbeten det var, vilka underbart vackra, dyrbara arbeten som tog lång tid att göra. Och det var Gud som ville att det skulle göras, för det skulle återspegla den himmelska härligheten, förstår ni. Men nu när allt var klart, arken hade förts in, förlåtna dragits för, förhänget för framför tabernaklet, förhänget framför förgården, så står det i 40:e kapitlets 33:e vers. I slutet på den versen: så fullbordade Mose allt arbete, och han hade gjort det precis som Herren hade sagt. Då hände något. När allt var klart, då, står det i vers 34, då övertäckte molnskyn. Nu är molnskyn där igen. Samma molnsky som var över Sinai berg en gång. Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Och Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade däröver, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet på ett så starkt och mäktigt sätt att ingen människa kunde närma sig. Och ni förstår, detta var en underbart vacker syn. Och så ofta som molnskyn höjde sig från tabernaklet bröt och Israels barn upp, så gjorde de under hela sin vandring i 40 års tid. Gud var med dem. Och Israels folk låg lägrade där i öknen och kunde se dag ut och dag in, ja till och med under natten, titta bort emot tabernaklet som var mitt inne i lägret, tältstaden runt om. Titta, Gud bor ibland oss. Gud bor ibland oss i sin härlighet. Vilken underbar uppenbarelse av Guds härlighet. Och det står i vers 38: till Herrens molnsky vilade om dagen över tabernaklet, och om natten var eld i den, så var det inför alla Israels barns ögon under hela deras vandring. Under dagen i molnsky, men under natten när det var mörkt, så lyste elden igenom. Och hörni, har du någonsin tänkt på, om du har läst om tabernakels konstruktion, att där egentligen inte fanns några fönster? Har du tänkt på det? 10 tygbåde var ganska mycket. Olika färger, mörkblått, purpurrött, så att ganska tunga färger. Och det måste egentligen vara ganska mörkt där inne. Hur kunde prästerna se att göra sin tjänst? Ja, visserligen fanns den sjuarmade ljustaken, men den kunde inte ge mycket ljus egentligen i detta ganska stora rum. Hur kunde de se? Herrens härlighet upplyste. Det tror jag. Det står inte direkt så. Men varför inte? Herrens härlighet var ju där och vilade där. Och varför inte var det så som det ska bli himlen en gång, när ingen sol eller måne ska behövas? Att när Gud uppenbaras i sin härlighet, då behövs inga extra lampor, ingen extra sol. Utan då är Gud där och han själv är ljuset. Så jag tror att till och med kanske när natten smörkrade lagt sig och Israels barn såg ner emot uppenbarelsetältet, att det var liksom en ljus glob, just i all sin glans genom tältdukarna som var vackra färger av mörkblått och purpurrött och vitt garn och rosenrött. Underbart vacker syn måste det ha varit när ljuset inifrån tältet sken ut över tältstaden där i öknen. Gud uppenbarade sin härlighet på ett underbart vackert sätt. Människorna måste ha lärt sig att Gud är en skön Gud. Gud är en vacker Gud. Och vi har i uppgift att förhärliga honom. Det vill säga återspegla hans skönhet. Visa på hur du dan Gud är. Så gick tiden. Man kom in i landet. Josua ledde folket in, domartiden tog vid, och senare kom vi fram till konungatiden. Saul, David, nu är vi nere på 1000-talet före Kristus, 400 år efter den här händelsen som vi just har läst ifrån Andra Mosebok. Och vi ska gå till Andra Krönikebokens 5:e kapitel. Ni vet att David var ju en man efter Guds hjärta, och han ville så gärna bygga ett hus åt Gud. Men Gud talar om för David att först och främst så är det ju så, David, att jag som Gud ju naturligtvis inte kan bo i ett hus som är gjort med människohänder. Men och för det andra så kan inte du få bygga det huset, eftersom du har varit en krigets man och dina händer allt för blodbestänkta. Men din son, som ska bli en fridens konung, han ska dock få bygga mig ett hus där jag ska uppenbara mig. Och så fick David dock mönsterbilden, läser vi. Det var inte Salomon som fick mönsterbilden, utan Gud gav ritningarna för templet, likadant som Gud en gång hade givit ritningarna för tabernaklet. Gud gav David ritningarna för templet, så att David överlämnade det åt Salomon, att så här måste det byggas. Och templet byggdes, och det tog hur många år? 7 år att bygga. Och kanske den mest magnifika byggnad som någonsin har byggts på jorden. Oerhört dyrbar. Man har försökt räkna ut det, vad det skulle kosta i svenska pengar. Guldet som man överdrog nästan allting med var värt ungefär 15 miljarder kronor. Silvret som man överdrog mycket annat med och som många kärl var gjorda av var värt 10 miljarder kronor runt av. Ni förstår vilka massor av pengar. Nu var inte guld lika ovanligt, så att säga, på den tiden som det är nu. Men i alla fall, det var just skönheten som låg i dessa ädla metaller som nu Guds hus skulle bestå av. Folket hade slutat att bo i tält. Folket bodde nu i hus. Gud valde att också han skulle bo i hus, i ett hus ibland. Men också det huset skulle vara efter den mönsterbild, den himmelska mönsterbilden. Det skulle reflektera något utav himmelens skönhet och himmelens härlighet. Och så läser vi 5:e kapitlet att Salomon hade färdigbyggt detta tempel. 2 Krönikebokens 5:e kapitel. Och det sista som hände var det som står i vers 7. Att prästerna bjöd in Herrens förbundsark in i det allra heligaste och ställde den på platsen under kerubernas vingar. Och vi går vidare. Nu ska man alltså inviga detta tempel som man en gång invigde tabernaklet. Och så står det i vers 12. Leviterna, samtliga sångarna, Asaf, Heman, Jedutun med sina söner och bröder stod och klädda i vitt linne med cymbaler, saltare, harpor öster om altaret, och jämte dem 120 präster som blåste trumpeter. Lägg märke till hur Gud älskar skönhet, älskar konst. Inte bara när det gäller att hantverksmässigt utföra konst, utan också när det gäller att musikmässigt utföra konst. När det gäller att förhärliga Gud, så tror jag Gud vill att vi ska använda det konstnärliga anlag som Gud har givit oss lite grann till mans, tror jag. Gud vill att vi ska förkunna evangeliet, men Gud vill också att vi ska använda alla våra anlag för att visa hur skönt, hur vackert evangeliet är. Till Gud är vacker, Gud är skön. Evangeliet ska också framställas på ett vackert sätt. Och jag tror att vi också, liksom i Gamla Testamentets tid, även om jag inte menar att vi ska utsmycka våra kyrkor med en massa dyrbarheter, dock skulle ha något av detta, att vilja förhärliga Gud med allt vad jag har. Kan jag spela? Jag vill förhärliga Gud med musikgåvan. Kan jag måla? Jag vill förhärliga Gud med min förmåga att måla. Vad det nu är, förhärliga Gud med dina talanger, till det är av honom som du har fått dem. Och du lever här en kort tid, ett kort liv. Vad ska du göra med ditt liv? Göra karriär med dina gåvor? Ja, det kanske är en del av det, att du ska göra ditt levande på det. Men framförallt ska ditt syfte vara att förhärliga Gud med allt vad du är och allt vad du har. Har du gett honom allt? Eller håller du dina gåvor för dig själv? Och njuter av det. Berömmer dig av de gåvor som du dock har fått av honom, för att han vill se hur du förvaltar det pund du har. Här stod nu musikanterna och sångarna uppställda för att sjunga Herrens lov. Och så står det i vers 13. Och trumpetblåsarna och sångarna stämde upp på en gång och sjöng enhälligt Herrens lov och pris. Troligen psalm 136 eller psalm 118 eller 115. Någon av de här lovsångsalmerna som David hade skrivit. Och när man nu lät trumpeter och cymbaler och andra instrumenter ljuda och begynte lova Herren därför att han är god och därför att hans nåd varar evinnerligen. Då, samma konjunktion som vi hade där borta i andra Mosebok. Då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av en månsky. Då var månskyn där igen. Herrens härlighet. Då kom Gud. Halleluja. Gud kom på ett så mäktigt sätt så att prästerna för månskyns skull icke kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Ja, det var så mäktigt så att prästerna fick dra sig ut. För så när Gud kommer riktigt nära, då upplever man sin egen syndfullhet. Man upplever att Gud är helig, Gud är underbar, Gud är skön. Vem är jag? Och man drar sig undan. Men tack och lov att vi får komma nära endast på ett sätt, endast på en väg, i och genom Jesu Kristi blod. Får vi komma nära in genom förlåten och in i det allra heligaste och fröjdas inför Guds ansikte. Ingenting finns emellan. Men fortfarande är det sant att Gud är en helig Gud. Och därför vill han att också vi ska vara heliga och vandra i helig vandel. Ja, när Salomon såg detta ske, då blev han så överväldigad, så han beder en bön på 42 verser. Hela sjätte kapitlet är Salomos bön. Så vi hoppar över det kapitlet, för det skulle ta för lång tid att gå igenom. Men framme i sjunde kapitlet ser vi lite av folkets reaktion, där de stod utanför templet. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ned från himlen. Det kom ännu mer härlighet. Och elden förtärde brännoffret och slaktoffret, precis som senare vid det tillfället, när då? När en av Herrens profeter bad i tro. Men var det? Elia. Jag tror också det var Herrens härlighet som kom och förtärde brännoffren där på Karmelsberg. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Och prästerna kunde inte gå in, står det i vers 2. Eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Och då nu alla Israels barn såg hur elden kom ned och såg Herrens härlighet över huset, de kunde ingenting annat göra än att falla ner på den stenlagda gården med ansiktena mot jorden. Så som Mose en gång gjorde framför den brinnande busken, kommer ni ihåg? Han föll ner inför Herrens härlighet. Och de tillbad Herren och tackade honom därför att han är god och därför att hans nåd varade evinnerligen. Och den bönen passade så underbart bra, därför att de kunde minnas att för 400 år sedan, när vi vandrade där i öknen, då kom Herrens härlighet och bodde bland oss. När vi bodde i tält, då bodde Gud i tält. Och titta, nu har Gud gett oss in i detta land, givit oss städerna, givit oss hus att bo i. Titta vilken nåd av Gud, nu kommer han igen för att bo ibland oss. Trots att vi var så olydiga mot honom, gång på gång gjorde uppror mot honom, gång på gång avföll från honom. Men nu är han här igen, i all sin härlighet. Oh, vilken skönhet. Tänk i detta tempel, fyllt med guld och silver, väggar och tak. Och så kommer Herrens härlighet i all sin strålglans. Det var inte undra på att prästerna måste gå ut, för den oerhörda strålglans som måste ha uppstått när Herrens härlighet reflekterades mot väggarna i det sköna, vackra Salomos tempel. Ja, med detta i åtanke så är det nästan ofattbart att bläddra vidare Bibelns blad och finna hur folket dock mer och mer avfaller från härlighetens Gud och mer börjar tillbedja eländiga avgudar. Profeterna är förtvivlade och profeterna försöker gång på gång att kalla folket tillbaka till härlighetens Gud. Jeremia är väl den som kanske led mest av att folket hade gjort som de gjorde med härlighetens Gud. Och Jeremia led när han frambar sina bördor, som han kallade sina profetiska ord. Och ett ställe i Jeremia andra kapitel vill jag bara peka på innan vi går vidare. Jeremia är förundrad. Ja, Gud är förundrad genom profeten Jeremia. Jeremias andra kapitel. Ty vad Israel har gjort finns inget jämlike bland hedningarna. De håller fast vid sina gudar trots att deras gudar inte är några gudar. De är dock trogna sina träbitar och stenar. De byter inte bort dem. Men mitt folk, säger Herren, har bytt bort sin härlighet mot det som ingenting är. Titta i andra kapitlet, vers 11. Har väl något hedna folk bytt bort sina gudar? Och det underförstådda svaret är nej. Naturligtvis inte. Och dock är då dessa inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin ära. Eller istället för ära kan du skriva härlighet, för det samma ord i grundtexten. Har bytt bort sin härlighet, det vill säga Gud, mot en avgud som icke kan hjälpa. Häpna häröver i himlar, förskräckens och bävens storligen. Till mitt folk har begått en dubbelsynd. För det första, mig har de övergivit, en källa med friskt vatten. För det andra, de har gjort sig usla brunnar som icke håller vatten. Ofattbart. Gud är liksom förvånad. Och att läsa Jeremia bok är att förstå något av Guds hjärtelag när han ser hur folket går bort ifrån honom. Och Gud måste låta domen komma. Domen hade redan kommit över det norra riket i Israel när Jeremia lever. Israel gick i fångenskap till Assyrien 722. 605, första deportationen till Babel av judarna och Jerusalems befolkning, bland dem Daniel till exempel. 597, andra deportationen. Vilken går bland dem? Hesekiel. Både präst och profet var denne man. Och vi går till Hesekiels bok nu, så ska vi snart vara genom Gamla testamentet. För nu uppstod ett problem. Gud uppenbarade för sina profeter att Jerusalem måste förstöras. Jeremia hade sagt omkring 600 före Kristus att Jerusalem ska jämnas med marken och templet förstöras. Folket ska bort i fångenskap i 70 år. Och frågan uppstod naturligtvis, hur ska det då gå med Herrens härlighet? Och förresten, om Guds folk går i fångenskap, hur kan vi veta att Gud verkligen är den som har all makt? Så Hesekiel, som var en Guds man, som var en profet och präst, han hade troligen den här frågan. Och det är därför som vi läser, och det är underbart att vi läser det redan i första kapitlet av Hesekiels bok, att Gud uppenbarar och Gud visar mycket klart att han är fortfarande den som sitter på tronen. Ty vad vi har i Hesekiels första kapitel, när Hesekiel borta i Babylonien sitter på en öde plats vid floden Kebar, då uppenbarar sig härlighetens Gud för honom. Och vad han får se är en underbar tron och en underbar person som sitter på den här tronen. Och vi hinner inte gå igenom denna underbara syn som sysselsätter Hesekiel hela första kapitlet. Men i slutet på kapitlet står det, till exempel i vers 26, om denna syn. Ovanpå fästet, tronen, som vilade på deras huvuden, syntes något som såg ut att vara en safirsten och som liknade en tron. Och ovanpå det som liknade en tron satt en som till utseendet liknade en människa. Och som vi talade om igår, så tror jag detta är Kristus som uppenbarar sig innan hans inkarnation. Och jag såg något som var så som glänsande malm, omgivet runt omkring av något som såg ut som eld. Lägg märke till att ha elden där igen. Och så står det beskrivet, denna underbara tronsittare. Och i slutet av versen så står det, runt hans länder såg jag något som såg ut som eld, och ett sken omgav honom. Och vi har ju definierat Guds härlighet, när den uppenbarar sig i synligt hänseende, som den strålglans som omger Gud när han uppenbarar sig i sin helighet. Och du behöver bara gå till uppenbarelseboken, så ska du se nästan exakt lika beskrivning av Jesus Kristus i hans förhärligade tillstånd. Och så står det i vers 28, så som bågen som synes i sky när det regnar, så såg skenet ut där runt omkring. Jag tror det var en liknande skönhet som man en gång hade sett i tabernaklet, när Guds härlighet uppenbarade sig genom de vackra tältdukarna. Och så säger Hesekiel, så såg det ut som tycktes mig vara Herrens härlighet. Så det var klart för Hesekiel i och med detta kapitel att Gud sitter fortfarande på tronen i sin härlighet. Gud är inte mindre Gud för att hans folk går i fångenskap. Gud har fortfarande makten, och han är den helige i Israel, trots att folket har blivit otroget. Men hur skulle det gå med Herrens härlighet nu när om några korta år, bara en 10 år högst, templet skulle förstöras och jämnas med marken? Det får Hesekiel reda på i 9:e kapitlet. Hesekiels 9:e kapitel. Och vi ska bara titta på vers 3 där. Han ser en syn om över Jerusalem, han ser en syn av templet. Och så står det i tredje versen, och Israels Guds härlighet hade lyft sig från keruben som den vilade på och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel. Vad som håller på att ske är nämligen detta, att Herrens härlighet håller på att lämna templet. Det är oerhört tragiskt detta. Herrens härlighet har lyft sig från keruberna in i det allra heligaste, rört sig genom templet, genom det heliga rummet och ut i tröskeln. Och så står det i kapitel 10 nu, fortsättning på synen, i slutet av vers 3. Herrens härlighet vilar fortfarande på keruberna. Och så står det i slutet av vers 3, och molnet uppfyllde den inre förgården. Herrens härlighet kom ut på tröskeln och började uppfylla templets förgård. Och så står det i vers 4, men Herrens härlighet höjde sig upp från keruberna, flyttade sig till husets tröskel, och huset uppfylldes då av månskyn, och förgården blev full av glansen, av glansen av Herrens härlighet. Men det tragiska i detta är att Herrens härlighet är på väg att lämna. Kapitel 11, eller kapitel 10 fortfarande, i vers 19 i slutet, står att Herrens härlighet går och stannar vid ingången till östra porten på Herrens hus. Och Israels Guds härlighet vilade nu över östra porten, öster om templet. Kapitel 11, vers 22. Vers 23. Och Herrens härlighet höjde sig och lämnade staden, lämnade Jerusalem och stannade på berget öster om staden, där den försvinner och synen tar slut. Detta var naturligtvis väldigt svårt för en man som Hesekiel att se hur Herrens helighet, som han dock älskade med sitt hjärta, nu lämnade Israel. Nu lämnade det ställe där han en gång kom för att uppenbara sig och bo bland folket. Hur han lämnade den och gick ut öster om staden, upp över Oljeberget och försvann. Men innan vi lämnar Hesekiel, låt oss ta en titt i 43 kapitlet. Nu talar Hesekiel om framtiden. Och vad står det i 43 kapitlet om Herrens helighet? Ett underbart löfte. Och han lät mig gå stad till porten, den port som vette åt öster. Det är fortfarande en syn som Hesekiel ser. Då såg jag Israel, Guds helighet, komma österifrån. Och så står det, och jorden lyste av hans helighet. Och vers 4. Och Herrens helighet kom in i huset genom den port som låg mot öster. Och en andekraft lyfte upp mig och förde mig in på den inre förgården. Och jag såg att Herrens helighet uppfyllde huset. Så här är ett löfte dock till Hesekiel som lever nu på 590-talet före Kristus. Hesekiel, det är sant att jag måste lämna templet, för det ska förstöras. Men jag ska komma tillbaka en gång i det tempel som ska återuppbyggas. En gång som vi vet genom andra profetier och genom Hesekiel förresten också. En gång när Israel ska församlas till det rike som Herren Jesus själv ska komma för att upprätta. Då han ska komma ner över Oljeberget, som Zakaria 14 lär oss. I sin härlighet ska han komma, som Daniel också skriver om. Att då ska han komma på skyarna, människosonen, i sin makt och i sin härlighet. För att upprätta rätt och rättfärdigt på jorden. Och för att uppfylla jorden med sin härlighet och sin kunskap. Då ska han komma genom den östra porten. Det intressanta, mina vänner, är att östra porten i Jerusalem just nu är igenmurad. Ingen kan gå igenom den. Och den ska inte öppnas förrän den dag han kommer tillbaka. Herrars herre och konungars konung. Och det tempel som vi fortfarande väntar på ska bli uppbyggt, där ska han själv gå in och uppfylla med sin härlighet. Den dag han återkommer till jorden för att regera som konungars konung. Detta är fortfarande framtid. Och därför så var det inte så konstigt att när man kom tillbaka efter de 70 åren och började bygga ett tempel igen, ett litet tempel, att när man såg grunden var lagd, att många av de äldre grät, de som hade varit med och sett Salomos tempel, de tyckte det var för ynkligt. Och när templet hade färdigställts så hade man ingen ark att föra in i det allra heligaste. Och vi läser ingenting om att Herrens helighet kom och uppfyllde Zerubabels tempel. Men ett löfte kom till Haggai i andra kapitlet, där han säger att detta tempel i sin framtida uppbyggnad, som är fortfarande det tempel som vi väntar på, ska jag uppenbara en härlighet som aldrig förr har blivit uppenbarad, inte ens i Salomos tempel. Det är fortfarande framtid och vi hinner inte gå in i detalj på dessa profetior. Hesekiel dog, Zakaria, Haggai dog, Esra, Nehemja och Malaki, den sista profeten, dog. Och så var det tyst i Israel. Ingen Herrens helighet. Var är Herrens helighet? När ska han komma? Och det var tyst i 400 år. En tid av mörker och svårighet för det lilla juda som kämpade för sitt liv för att få behålla någonting av självbestämmande rätt. Under grekerna först, under perserna först, under grekerna sedan och så under romarna. Och folket gick och väntade på denne messias. När ser vi Herrens härlighet nästa gång i Bibeln? Vid Jesu födelse. Mera exakt. Ja, hedarna först, ja just det. I Lukas 2, när änglarna kommer med detta budskap, så står det att Herrens härlighet kringstrålade den. De hade med sig himmelens härlighet när de kom att tala om för jorden att nu är han född. Messias, konungen av Davids stam, av Davids säd, av Judas stam. Ja, då måste också Herrens härlighet få vara med. Även om i detta lilla barn, som såg ut som vilket annat barn som helst, ingen kunde fatta att i detta barn bodde himmelsk härlighet. Och Hebreerbrevet säger att hans kropp tjänade som en förlåt, så att inte hans härlighet, hans sanna härlighet, syntes för människorna. Det skulle vi inte ha orkat med. Utan istället så framträdde han så som en som inte ens behagade oss. Vi föraktade honom. Aktade honom för ingenting. Hans härlighet var dold. Men han kunde bedja Johannes 17 kapitel: Fader, förhärliga mig nu med den härlighet som jag hade hos dig innan världens grund var lagt. Han hade en härlighet. En gång så fick de se den, lite grann utav den. När då? På förklaringsberget i Lukas 9 kapitel så står det att härligheten skiner igenom hans hy, skiner igenom hans kroppshydda, så att lärjungarna blev alldeles ifrån sig av denna skönhet, av denna underbara stämning och atmosfär, så att de ville stanna där. Ja, det var inte så underligt, en försmak av himlen själv. Ja, jag föreslår också i en predikan någon gång, tror jag, att stjärnan, Betlehems stjärna, kanske egentligen var en uppenbarelse av Herrens härlighet och strålglans, som var i stånd att till och med leda kamelerna framför deras nos till huset där Jesus låg. Kanske var det Herrens härlighet som uppenbarade sig i sin strålglans, så att det tycktes för dem som det var en stjärna. Bara ett förslag. Men Jesus lämnade jorden. Han i vilken Guds härlighet bodde lämnade jorden för att återgå till sin härlighet. Och vad står det i Apostlagärningarna 1? Hur gick det till när han lämnade Oljeberget? Underbart. En molnsky tog honom bort. Det var inte ett moln utav väte och som det kommer regn ifrån, utan det var Guds härlighet som svepte honom bort och in i härligheten. Samma härlighet som han en gång ska komma tillbaka i. Ty ängeln förkunnade för lärjungarna: varför står ni här och tittar efter honom? Han ska komma igen på samma sätt. Han ska komma igen i sin härlighet. Det som Daniel igång profeterar om i sitt 7 kapitel. Och som Jesus själv sa: då ska ni få se människosonen komma i makt och härlighet med alla sina änglar. Fortfarande framtid. Först ska han hämta församlingen. Nu, hur gick det med Herrens härlighet när Jesus lämnade jorden? Där stod ett tempel som Jesus själv sa: ni har gjort det till ett rövarhus, och Herrens härlighet bodde förvisso inte där. Var var Herrens härlighet? Pingstdagen var inne. Där fanns den första församlingen. Nu är det viktigt att förstå, jag hinner inte gå in i detalj på det, men att Jesus dog just på påsken, på långfredagen som vi kallade, på den stora högtid som judarna kallade för påsken, som var en minneshögtid över uttåget ur Egypten. Och för att minnas den högtiden så slaktade man ånyo ett lamm. Det var ju genom ett lamm och genom blodet av ett lamm som man hade blivit frälsta från Egypten. Så firar man den högtiden. Och profetiskt sett så hade genom århundradena den högtiden talat om den stund då ett fullkomligt Guds lamm skulle komma och bringa en fullständig och fullkomlig och slutlig försoning. Så Jesus måste dö på påsken för att fullborda gamla testamentets påsk. Förstår ni? Och när Jesus hade dött på påsken, då var påsken fullbordad, och ingen mer påsk behöver egentligen firas efter judarnas sätt att fira det. Den är fullbordad! Varför kom anden på pingstdagen? Anden skulle jag kunna ha kommit direkt efter Jesus lämnade jorden, på 41:a dagen, 43:e dagen efter påsk. Nej, anden kom på pingst. Också pingst var en stor judisk högtid, då judar från hela romarriket kom upp till Jerusalem för att fira denna högtid. Och pingsten i sin profetiska betydelse talade om en dag då alla förlossade skulle förenas i en kropp, hedningar och judar, i en kropp. De två viftoffren till exempel symboliserade detta. Alla förlossade i en kropp, och det var Guds ande som skulle åstadkomma detta. Så, och pingsten inföll precis 50 dagar efter påsken. Påsken var fullbordad. Nu skulle också pingsten fullbordas. Pingst som förresten betyder 50. Så det är fel att säga att anden kom därför att lärjungarna kämpade och bad i 10 dagar. Inte alls. Jesus sa: stanna i Jerusalem och vänta till att löftet fullbordas. De var där och väntade, och de bad under det att de väntade. Men det var inte som belöning på deras bönekamp, som vi ofta har fått det till. Utan lika visst som att nu pingsten hade fullbordat, så hade grunden lagts för att nu också församlingen skulle kunna börja. Och för att församlingen skulle kunna börja så måste anden komma till jorden. Påsken var fullbordad, nu skulle också pingsten fullbordas. Grunden var lagd, anden kom. Så att när de var församlade så stod det att tidigt på den morgonen, när pingsten var inne, då hördes ett dån ifrån himlen. Och så kom lika som tungor av eld ner över dem och satte sig på var en av dem och uppfyllde var och en av dem. Vad var det som hände? Guds härlighet uppfyllde templet. Det vill säga, inte templet av sten runt omkring den, utan det levande templet som de enskilda troende människorna där, 120 stycken, utgjorde. Och församlingen var ett faktum. Det nya templet på jorden, Guds församling, blev uppfylld med Guds härlighet. Församlingen har uppfyllts av den helige ande. Anden har kommit till jorden, anden är på jorden. Vi behöver inte bedja ner anden från himlen igen. Han är här. Och han är här för att föda på nytt var en som tror på Kristus. Han är här för att inbo var en som tar emot Kristus. Han är här för att uppfylla var en som tror Kristus. För att den människan ska kunna förhärliga Gud och visa hur udan han är. Anden är här. Anden bor i dig. Du har honom om du har Kristus. Det är han som har fött dig på nytt. Så här har vi igen Guds princip. Att uppfylla sitt tempel med sin ande, sin härlighet, för att visa hur udan han är. För att templet skulle reflektera hur underbar och hur skön Gud är. Kommer du ihåg hur tabernaklet visade hur skön Gud var? På samma sätt nu också templet. Senare under Salomos tempel visade hur skön Gud var. Nu också på ett fullkomligare sätt än någonsin tabernaklet och Salomos tempel. Den levande församlingen av människor som tagit emot Kristus i tro kan nu förhärliga Gud genom att härlighetens ande har tagit sin boning i deras hjärtan. Så kan Paulus säga i Efesierbrevet 2:20 att församlingen är en Guds byggnad, en Guds tempel. Som församling är vi tillsammans ett Guds tempel, men också som enskilda individer är vi små enskilda tempel. Som man säger i Korinthierbrevet, 1 Korinthierbrevet 6:20, vet ni inte att er kropp är den helige andes tempel? Så förhärligad är Gud med er kropp. Och Petrus kallar den helige ande för härlighetens ande. Det är härlighetens ande som bor i oss, mina vänner. Och nu, i denna tid, i församlingens tidsålder, så behöver vi inte resa till Jerusalem för att se Herrens härlighet eller någon annan helig plats på jorden, utan Herrens härlighet finns överallt där Guds församling finns. Guds härlighet är inte bunden till någon geografisk lokal plats i vår tid, utan Guds härlighet finns överallt där Guds församling finns. Det är det sätt på vilket Gud har valt att uppenbara sin härlighet i den tidsålder i vilken nu vi lever i. Så låt oss tacka och vara tacksamma för nåden att få utgöra det tempel, att få vara levande stenar i det tempel som Gud har valt att uppfylla med sin härlighet. Det är vi idag, och det är vår uppgift idag, den kristnes uppgift i världen idag, att förmedla härligheten som bor inom oss.